Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive,
se vad som är första bilden här. Det torde vara den där. Sådär. Jag börjar alltid, ni vet, alternativ namn på den här föreläsningen var jada, gammal skåpmat för er som har hört mig förr. Men jag tänker nog ändå att det gamla håller. Så därför har jag lagt in en fallbeskrivning från 2008 för att se hur vi gjorde när jag var på mitt första år på läkarbilen och vad vi tycker om det idag och vad som kan ha förändrats inom neuroanestesin som en del av många av er är placerade på. Och är mycket mer uppdaterad än vad jag är. Så att jag välkomnar mothugg och kommentar om att så gör vi inte alls längre. För det kan vara nyttigt för mig. Prospektala handlingar och skallskador. Först ska vi bemanna det här sjukhuset med 731 enkelrum. Staffan håller på med det. Han har rekryterat. Det är inga problem att rekrytera personal har jag hört. Det finns ett nummer i läkartidningen som också är gammalt. Jag börjar förstå att det där blir ett helt adekvat titel på min föreläsning. 2008 så skrevs det privatbetala guidelines i Norden och Bome Belander, legendarisk NIVA-chef och skapare av NIVA, sammanfattade dem. Nu börjar de bli lite gamla i snacket om kanske om hur man använder hypertonvätska och manitol och sådana saker. Men det är inte det viktiga, utan det är fortfarande en bra sammanställning. Det var tiden är bara för mig.
När ska jag vara klar, Staffan?
Någon minut.
Om man tar det här grundpåståendet som Bome gör här, att det övergripande målet för den här prehospitala hanteringen av skallskadan är att så snabbt som möjligt kunna leverera en helt stabil patient till den rätta regionala kliniken. Så är det här, det är så briljant, det sammanfattar allting. Vi kan ju bara byta ut det inom prehospitalsjukvård i stort sett överallt. Va? Det är vårt mål med varje patient som vi hämtar på akuten, som för övrigt är en slags prehospitalsjukvård. I någon mån där vi rör oss från våra salar ner till en annan miljö där vi inte riktigt bor. Agerar efter de principer vi tycker vi ska göra och så tar patienten till den intervention som vi ofta ska göra. Då. Så att patienter med svårt vad som helst ska ju naturligtvis hanteras av oss med det som vi utbildar för, och sen så ska vi gå till rätt ställe. Och det låter barnsligt enkelt, men det är samma sjukvård det handlar om. Så att jag tänkte att Magnus Sedberg är redo att ta nästa föreläsning. Han ska prata om anestesi. Nej, jag kan säga några ord till. Jag fick en otäck aha-upplevelse när jag förstår hur stor skallskadepatologin är i världen. Återigen, jag håller med här, jag har fastnat här. Man pikar ju någonstans och sen håller man både klädstil och hårdstil. Alltså det är ju fruktansvärda siffror. Det är ju 3 personer som dör av skallskador i Sverige idag då. Eller 2. Så det är ju en jättestor, kommer att vara, inte någon väldigt speciell del av anestesin som bara vissa ska, Niklas Jonsson och några ska hålla på med, utan som vi alla ska vara väldigt orienterade i hela tiden förstås. Och det har vi med vår grundutbildning väldigt goda förutsättningar för. Väldigt många, precis som inom trauma, de som dör av trauma, de dör i väldigt hög grad alldeles i början. Va? Och där är det ju prevention och alkoholprevention, skadeprevention och sånt. Och väglossningsfria bromsar och vad ni vill som skyddar. Men sen så ska vi komma in och ta hand om dem. Och då har vi ju en utbildning och då råkar jag ta bilden hemifrån oss då, men det kunde lika gärna stå på min akutmottagning på det sjukhus när jag jobbar. Där jobbar vi efter de moderna principer som vi utbildar för, och när det gäller skallskador så kan man till exempel slänga upp alla de här påståendena. Vi ska inte gå igenom dem, men vi har en massa grejer för att komma väldigt rätt i monitorering och få tillgång till kollegor. Och det har man på alla sjukhus i hela Sverige, har man möjlighet att ringa till en neurokirurg. Vi har bra apparater, vi kan sätta nålar på alla möjliga sätt. Vi har alla vätskor att välja mellan. Jag tror att vi ska kommentera det sen, blanka ner den ganska mycket förstås. Vi har oerhört mycket mätningar och bara några få grejer. Och då kommer vi på tryckmätarna, va? Och mikrodialysen finns bara på NIVA och neurooperationer här i Stockholm. Allt det andra finns ju förstås. Vi är läkare, vi är narkosläkare och vi har otroligt mycket att spela med. Inne på sjukhuset. 75 meter därifrån i Victorias värld, så ja, men där har vi också grejer. Det var ju som en imponerande utrustningslista och där är vi också redo att göra massa saker, men där är allting väldigt mycket mer oklart vad vi ska göra. Av av hävd oklart liksom. Och jag minns när jag skulle börja på läkarbilen 2008 att det är liksom välkommen ut i verkligheten, en helt annan värld, och det är det ju förstås. Det är en oförutsägbar värld, kanske att det är snö och det är halka och nu ligger den patienten skadad i tiket. Samtidigt är det fullständigt förutsägbart. Om man trillar ner från ett träd i mörkret, så är det ju under ett träd i mörkret i en buske man ligger. Och där finns en paradox att man alltid ska beskriva den världen som en annan värld. En väldigt trevlig och liksom, spännande och fruktbar värld för oss att jobba i när vi... och hoppas många vill få chansen framöver. Men det är också en förutsägbar situation och det borde egentligen inte vara någon skillnad. Samtidigt kan inte hela NIVA plockas ut i ambulansen, men där finns det mycket mer tveksamheter vad ungefär vilka mål vi ska göra, och vi har inte så mycket att jobba med. Ska vi stay and play alone and go and play just go eller go ourselves eller någonting. Stabilisera och optimera, det ska vi alltid göra väl, fast det är inte på bekostnad av att vi borde åka in då. Och i Stockholm så har vi ju en balansering. Ni såg ju hela bilden fick jag, Victoria. Vi har ju en balans och vi kommer få ännu starkare team tillsammans, hoppas jag, framöver. Men finns ju många vita fläckar på den kartan i Sverige. Framförallt tillgång till det kompletta teamet då, när vi kan samla ett par tre av de här enheterna kring den sjuka patienten. Men det är hela tiden samma fysiologi, det är samma sjukvård och det ställs samma krav på oss att vi försöker komma rätt till den här sjukvården då. Och David Locke, han är UK's first professor in pre-hospital critical care, och bara ordet har vi tagit fasta lite grann i den delförening i Sverige som några av oss var med och bildade, där minst en styrelsemedlem är på rummet just nu. Mikael sitter i den styrelsen. Han gästade oss på ett Sverige-möte och berättade det, att det är liksom inte helt, det finns inte något stöd i någon hälso- och sjukvårdslag i Sverige eller i England för att sjukvård prospektalt lever under några andra kvalitetsregler än sjukvård intrahospitalt. Så jag tror att vi ska mötas så här och så ska vi fortsätta hålla upp den här vårdkedjan från olycksplatsen till intensiven till rehab. För det är samma sjukvård men olika grader av tillämpning, precis som när vi flyttar en patient inom sjukvård. Vi ska helt enkelt göra de sakerna som förbättrar för patienten, och de andra ska vi avstå, och så ska vi på något sätt göra rätta avvägningar. Det är lätt, det är inte, men gör man det tillsammans så kommer man ganska långt. Och det blir väl ändå, och där får någon gärna säga emot, det blir väl ändå load and play. Och ni diskuterar ju det, ska vi börja rulla eller? Och direkt kom det från dig, ja men börja rulla och så förbereder du ett möte. Du kunde också ha valt att, om du hade varit mycket längre bort, vilket jag vet att du drog något fall när du dirigerade polisen ända in mot sjukhuset, för övrigt en het fråga dessa dagar, men då var det någonting som ni pratade på Rakel om, att i det här läget kan ni inte vänta på. Så att det måste ju avgöras av situationen och kontexten. Ur den här artikeln som börjar bli gammal, jag vill ändå att ni rekommenderar den för genomläsning om ni är intresserade av det här. Den är baserad på den amerikanska Brain Trauma Foundation som ger ut guidelines. Och guidelines är evidence-based medicinen enligt level 1, level 2, level 3. Den kan bli tämligen stiff. Det är då man får svårt att bevisa att morfin är bra mot smärta och att syrgas är bra mot hjärtinfarkt, vilket det för övrigt kanske inte alls är. Va? Så att guidelines får man ta för vad de är. Och de är gamla, och jag kollade igår kväll och de är inte uppdaterade. Däremot är braintrauma.orgs guidelines för skallskada i stort uppdaterade typ häromdagen. Så alldeles nya guidelines finns för den som vill känna att man vill ha ett grunddokument i skallskada. Och då letar jag bara snabbt kring vätskor och så, och märkte att det är inga nya braskande saker där, utan det fortsätter att vara i stort sett vad ni trodde att det var. Och fysiologin är kung här på något sätt. Jag tänkte ändå jobba mig igenom det här tråkiga dokumentet och se hur rätt jag kom där 2008. Och det här var då en utlandning som var klockan 18.13. Det är så länge sedan som hette 991 och inte 339-980. Det är nog min första stora prehospitala olycka, tror jag. 18.13 åker vi från Nacka brandstation mot Sickla i någon soptipsområde där man kan bränna på med sina MC. Och där har en ung man, då han är en 20-årsåldern, han har kraschat för att ta sin MC, sin fyrhjuling faktiskt. Och dragit rätt in i ett betongfundament. Han har krampat och han ligger framstup och han blöder. Om man tittar då på några av nyckelorden här, så har han krampat, kommer flera, han har DCS 3. oerhört allvarligt. Men kom ihåg, vi blir påminna ungefär en gång i veckan av Jonas Blixt och andra att GCS på olycksplatsen inom all traumatologi är inte alls så starkt kopplat till outcome som man skulle kunna befara. Det är naturligtvis aldrig bra att ha GCS på olycksplatsen, men man skulle teoretiskt fortfarande bara kunna vara oerhört berusad och ta en kopp kaffe på postop framåt natten. Så var det dock tyvärr inte här. Så GCS3, viktig info, men inte så starkt desolat knutet till outcome. Det kan fortfarande gå väldigt, väldigt bra. Han har väldigt högt blodtryck. Det brukar vi räkna som en del av Cushing-reflexen och hotad inklämning. Men det är förstås inga raka förhållanden mellan det blodtrycket heller. Han har goda radialispulsar, vilket gläder oss. Han har rosslande andningscyanos, öppen skallskada och blöder ur skalpen. Och vi tar beslut om att söva. Det var för övrigt en av våra kollegor som går under namnet Zlatan, Martin, som hade redan i princip dukat för den intubation som vi tillsammans skulle göra. Martin är kostsköterska på helikoptern och vi anlände. Och Martin och det ambulansteam som var där hade redan optimal pejl på läget, och så anlände vi och så sövde vi tillsammans. Det är så det ska se ut, tycker jag. Ja, vad tog vi för beslut och vad hade vi för underlag? Beslut om intubation. Ja, vi hade ju hotad luftväg, hypoventilation på en skallskada, bristande syresättning på en skallskada, aspirationsrisk på grund av medvetandesänkningen. Och det formella ATLS-prerekvisitet för intubation som är mindre än 9 eller 8 och neråt då, som är ganska formellt och strikt, men som är nog bara inte strikt, det är ganska formellt, det är bara en likriktning, det är bara en indikation på ungefär. Vi har hur många indikationer som helst på att vi bör söva respektalt om vi har kompetensen. Och jag tror inte Mikael, och Mikael ska återkomma till det, är inte ändå prehospital skallskada den kanske mest välgrundade indikationen för prehospital sövning av anestesipersonal?
Absolut.
Mikael Gellefors, ja. Vad bra. Jag kommer missa din föreläsning. Och dessutom vanligaste skäl. Ja, så nu kom jag rätt där då, 2008 på ett av mina första pass. Ja, hur söver man en sån här skallskada? Vi kan inte gå in i detalj då, men för det ska ju Magnus Hedberg faktiskt prata om den någonsin blir klar. Jo, jag valde direkt bara Ketalar och Cel, och Esmeron tycker jag tar allt större plats och ska ta allt större plats. Men då och ofta blir det Cel och va? Ketalar, därför att även om blodtrycket var 220 och radialispulsen var stark, så var ju miljön ändå lite kall och lite mörk, och jag kan ju liksom inte med någon teknik i världen, tycker jag, med det ultraljud vi inte hade då eller så, utesluta inre blödningar. Så att jag valde Ketalar och jag tycker att jag gjorde rätt. Det var risk för hotad cirkulation förstås, för på varje svårt skadad patient vi inte har hunnit hålla på några minuter i en bättre miljö. Och ett blodtrycksfall där är ju, som vi ska se, vetenskapligt underlag för verkligt oönskat. Va? Så det blir ett självklart val för mig. Här håller vi på med A liksom. A kommer alltid först, men där kan man ju se då att C förstås redan måste vara med direkt i ett A-tänk. A och B ska fixas nu, men vi kan ju inte söva utan nål, vilket tog det gå under C. Anestesivalet påverkas av C och D som är en skallskada, och E som är exposure, där vi ser att det blöder ur skalpen. Och med andra ord har vi liksom passerat alla bokstavskurser som vi ska gå. POTLS, ATLS, AMLS och allting, va? Avhåller, därför att A kommer först så, och B är ju en reminder för oss. Nu blir lite ensam och lite utsatta, men naturligtvis måste vi fälla de här och gå igenom patienten med både A, B och C, och åter till C och till C, förutsättning för A och så vidare och så vidare. Det där är vad ni gör varje dag ändå kring en dålig patient. Om någon trodde att det där bara var militärt, det tror jag inte någon i det här rummet längre tror. Det här råkar vara den första publikationen, mer formella publikationen jag hittar om när man slår fast att det finns ett C för ett A. Då var det militärtraumatologer från engelska uppdrag, engelsmän med uppdrag i Mellanöstern eller kring Bagdad då, som sammanfattar det här i en editorial. Men det är ett tänkande som naturligtvis är 100% lika aktuellt på vilken elektiv, förlåt, vilken civil vårdstation som möjligt. Alltså en gång för alla så är det så. Ja, sen var det här med halsryggen, och det ska vi få mer kommentarer om. Ketalaret för övrigt, där kommer den bilden. Ketalaret för övrigt har ju varit då framförallt USA-fel då, för det höjer intrakraniella trycket genom att det ökar cerebrala cerebral rate of metabolism, CRMO2 i hjärnan, och då ökar blodvolymen och då kan trycket öka. Ja, det kan det göra. Det sprakar till lite om man nu råkar ha en ICP-mätare inne. Men jämfört med att få ett allvarligt blodtrycksfall där, så är chansen det i Europa och numera även i USA. Även om det tog att två europeer åkte över till Virginia och sen skrev en editorial på plats, så även amerikanerna erkänt att Ketalar. Så inga kontraindikationer för Ketalar vid skallskada när inte kan utesluta att det här är... Det finns lägen förstås med bevittnat när någon bara slår huvudet eller får en hjärnstång i huvudet och det finns ingen trauma, inget trauma som har drabbat över kroppen, då ter det sig onödigt med skallskada. Men det är klerat en gång för alla, tycker jag, och med många med mig. Och så var det halsryggen här nere då. Att alltid tänka på den, att få ett väldigt fokus på den, är rätt men en risk. Att alltid prioritera halskragen, och det har vi en egen punkt för. Jag ska bara säga att det är klart att den ska öppnas upp. Jag kände mig så ball när jag sövde min första trauma här på det här sjukhuset med sluten halskrage. Jag kände att jag skyddade patienten. Verkligen, risken är väl bara det att jag var på mer kura. Så att vi har lärt oss mycket över åren. KI-trycket har jag blekat ner, för det gör vi väldigt sällan. Det tycker många av oss saknar väldigt mycket underlag. Det gör vi inte, det missionerar vi om, och så gör vi det lika fan sen när patienten är väldigt, har en väldigt hög ileus eller det. Vi gör ett omedelbart snitt. Så där är det väldigt lätt för att bli inkonsekvent i sin handläggning. Det ska vara en ständigt pågående diskussion. Jag har inte gjort det inom traumasammanhang, prehospitalt eller intrahospitalt, på hur länge som helst i alla fall. Och Magnus återkommer, men det är inga konstigheter som ska fram, utan med din grundträning och ditt grundlärningsskåp och förhoppningsvis tillgång till vidlärningsskåp, så är det helt okej vad gäller risken för att det finns en samtidig halsskada. Och de ska sitta bra om de ska sitta i alla fall. Vad säger guidelines då? Jo, vi ska monitorera för att hitta hypoxin. Förstås, och använda pulsoximeter kontinuerligt. Det är ju Nobelprisnivå på pulsoximetern. Sen CT:n har väl inte någonting inom vår värld varit så klockrent som pulsoximeter. Och ingen tycker något annat. Att man skulle mäta både systoliskt och diastoliskt i det här läget, det förhåller jag mig tveksam till. Men jag är beredd att ta mothugg. Det här går ju snarare utvecklingen mot att jag är nöjd med att jag känner en schysst puls. Eller till och med när det gäller blödningar, thoraxskador, bukblödningar, jag är nöjd med att patienten pratar med mig, alltså är han eller hon cirkulerad i hjärnan. Då behöver jag inte ens känna en radialisk puls. Utifrån det där andra perspektivet som vi pratar om på våran traumadag mer, om att vi idag tillåter mycket mindre blodtryck på patienter som inte är skallskadade. Och här får vi en konflikt som jag ska återkomma lite till. Och det är klart att pulsoximetern ska sitta på så mycket som möjligt. Barn fördjupar oss inte i, men det finns en del minnesregler. Det är ständigt för många av oss som inte håller på med barn. Hur ska man hålla reda på allt det här? Ni kan till exempel gå till det här dokumentet eller så för att skriva upp dem där. Det är samma. Man kommer väldigt långt. Barn är små vuxna. Även om barnanestesiologen aldrig skulle erkänna det. Skitlätt, dela med 4 och addera 25%. Kommer man rätt i drogen också. Men citera gärna inte mig där. Det här är den mest legendariska skallskadestudien överhuvudtaget. Den mest citerade, jag tror att jag hade en bild på det. Ja, den vinner alltid den här topplistan för mest citerade. Randy Chestnut, och han är alltså med. Gubben måste vara i 100-årsåldern och han är med och skriver den senaste uppdateringen i Brain Trauma Foundation. På 90-talet så visar de en dubblad mortalitet om man kunde påvisa bara en enskild episod av hypotension på olycksplatsen vad gäller skallskada. Det fanns också i artikeln mer kommentarer om att även hypoxi med saturation under 90, och då blev det lätt, va? Trycket ska vara över 90 och saturationen ska vara över 90. Det ska de ju vara i de allra flesta fall. Så det här har undervisats 1 miljon gånger, och vi som har levt efter det här kommit ganska rätt. Men den gamla studien, den går att slakta med vetenskaplig metodik, så det finns väldigt mycket oklarhet i den där studien. Och när de påstår allt det de påstår, så är det ändå ur ett evidence-based medicine perspektiv svaga rekommendationer. Och ändå är det så vi håller på. Det är klart vi ska ha syrsättning i patienten, och det är klart vi ska ha blodtryck. Och för övrigt så är trenden just nu inom den prehospitala neurotraumatologin, efter en väldigt spännande studie som kom förra året, att sannolikt är det så att ju bättre, ju högre blodtryck, ju bättre. Så 100 är bättre än 90, 110 är bättre än 100 och så vidare och så vidare. Och det finns påstås det från en författare i en hygglig studie, får man säga, en närmast linjär korrelation mellan blodtrycket på olycksplatsen och outcome ur ett neurologiskt perspektiv. Nu kommer det i konflikt med risken för blödning om man höjer blodtrycket, men vi får notera spännande ny information vi får i alla fall. Jaha, ska vi säkra luftvägen nu då när vi har påvisat den här saturationen? Ja, i den stadsmiljö eller den nära stadsmiljö som ni verkar i, så rekommenderar man då globalt sett inte rutinmässig intubation om man har en saturation över 90, då följer man ju Randy Chestnuts rekommendationer där. Men allting beror ju på situationen, hur långt är det till sjukhus och så. Och under punkt B, vuxna och barn, etablera luftväg på lämpligt vis. Det fanns ett citat från ambulansförfåren som ju då körde ambulansen. Och så sa hon, och hon har ju kollegan bakom sig där, vi hanterar luftvägen så gott vi kan. Det lät i någon mån lite oprecist och osofistikerat, men det var nog klockrent. Man gör så gott man kan med dem, med den utbildning man har och med det som står till buds. Men kan man sen samla teamet, så kanske man kan få till en prehospital eller LSI på patienten. Vi får väl se vad det visar sen då. Vi ska inte acceptera hypoxi på någon patient kanske, förutom vissa KOL-patienter, och vi vet vilka jag pratar om. Men de här patienterna ska ju vara aggressiva kring säkrad av luftväg och säkrad av god syrsättning. Och det måste finnas ett prehospitalt system. Det får inte gå ad hoc. Det måste finnas rätt kompetens bakom. Så i kriterierna för att vara läkare på akutläkarbilen så berättar nu Victoria att man ska vara specialist och ha 6 månaders anestesi. Och då tycker vi att man är i en spännande fas i en inlärningskurva. Man lär sig massor med saker varje dag. Man går från spinal till epidural. 6 år vore väl bättre om det stod kanske. Åtminstone 5 då. Men det vet vi inte, det är kompetens som gäller och träning, och då måste vi, det är ingen som föds till prehospital narkosläkare.
Bara en fråga, stod, ja. Var du inte specialist i 6 månader?
Nej, Staffan, förklarar du.
Specialistläkare med 6 månaders anestesierfarenhet.
Alltså inte ens narkosläkare?
Nej, de senaste 5 åren tror jag att det ska vara relevant, så att du kan vara specialist i akutsjukvården, du kan vara kirurg, du kan vara ortoped. Men du måste någonstans ha haft ett halvår inne på en anestesiklinik. Och det vet vi allihop att man har laddat sig på narkosen 6 månader. För 3 år sedan så är man ju lämpad att söva prehospitalt. Nej, jag raljerar lite, men vi är väl inte riktigt överens om den skrivningen.
Men det är den gamla upphandlingen. Nu står det ju något annat till den nya.
Står det.
Ja, mm. Och då ska man vara specialist i anestesi för att jobba på en av de här akutläkarbilarna, specialist i eller ST-läkare i akutmedicin för att jobba på de andra två. Det har jag inte tid att landa i. Här är ett antal artiklar som visar att det kan lika gärna, och det har man hört, man bara intubera prehospitalt, och Mikael kommer att återkomma till det här, då går det bara åt skogen. Men allting när man benar upp de här artiklarna har med kontexten att göra. Vem är det som gör det? Vad har de för träning? Hur länge håller de på och försöker? Och man har inga laringsmasker och man har ingen teamträning och så. Så det går att hitta bevis för att det går sämre om man har paramedics som gör det. Går att hitta bevis för att det går bättre. Och det där ska jag be att få referera till Mikael som verkligen har koll på det. Har vi ens bevis för att vi ska söva dåliga patienter överhuvudtaget på sjukhus? Ja, men ska man använda evidence-based fullt ut så har vi ju nästan inga bevis för någonting. Då blir det alldeles för grovt. Så vi måste ju låta fysiologin och sunda förnuftet råda också. Och vi hävdar, och Mikael kommer fortsätta hävda, att prehospital intubation av folk med vår kompetens kommer att ha fortsatt stark och ännu starkare roll i det här. På London-helikoptern som leds av en akutläkare och har en narkosläkare som professor, så skrev de en gemensam artikel där de visade att på 7256 intubationer så fick de ju first pass success rate på 99,3. Ja, men det har väl ni med. Det är väl där det ligger. Kan man intubera så kan man intubera. Och det kan man lära sig att göra och med rätt träning. Och då är det det som gäller prehospitalt och intrahospitalt. Det är samma kvalitetskrav. Sen var det lite troligare att om man var anestesiolog att man ändå hade man några procentenheter högre. Och det var dubbelt så vanligt faktiskt att man fick gå till kirurgisk luftväg om man var akutläkare. Och det där skulle vi narkosläkare aldrig hålla på att dwella om och hålla på att tjata om det är någon akutläkare, att vi är dubbelt så bra. Helt enkelt är det så att där ställer de krav på att man kan luftväg. Och då kan de luftväg. Och så lyckas de. Precis som era nästa utbildning. Inga konstigheter. När vi har tubat så ska vi ge 100% syrgas, menar jag. Det finns säkert någonstans någon studie om det möjliga reperfusionsskadan på skallskador och risken för att vara hyperoxisk. Men tills de studierna får en helt annan tyngd än vad de har idag, så är det så ser jag traumaomhändertagandets syrgas som en preoxynering för någonting som möjligen komma skall runt hörnet bara om en minut, och det gäller på traumarummet också. Sen finns det inget egenvärde med hyperoxi i en väldigt liten del av sjukvården. Norm med ventilation, siffrorna är från guidelines då. Man drar det där gärna lätt åt vänster, men passa upp för att det är ju om och om visat inom hjärtstoppsforskningen, tror jag, Benjamin, att även de mest erfarna människor tenderar att hyperventilera till exempel hjärtstopp. Ni vet att ni har gjort det. Så håll igen på det och använd entidala. Och så tänk på att när ni har stoppat ner en tub så har ni även fått en jäkligt bra cardiac output-mätare här. Ja, här är en bild som visar hur fint cardiac index följer med och ETCO2 i det här läget när patienter har lågt cardiac output. Det är ingen bra cardiac output-mätare på en patient i normal fysiologi, men när det krisar, som min patient till exempel, när jag hade tubat honom och fick ett tämligen högt ETCO2 som inte bara var ackumulerad koldioxid utan jag hade ventilerat honom ett tag, så har jag en cardiac output-mätare som visar att han tenderar inte alls att vara utblöd, och jag kan känna mig trygg med att han har fina ETCO2. Jaha, och sen så ska man sätta ett par, det står alltid att man ska sätta två nålar, hur ofta gör vi det egentligen? Ja, men vi är ofta väldigt nöjda med den första nålen, för sen ska vi lasta och sen ska vi åka, och möjligen klämmer vi in en till, fast i miljön i ambulansen så är vi rätt nöjda med en nål, det är vi väl, fast vi bevakar den förstås och sätter om den. Ja, och sen amerikanska begreppet, jag måste ha lite så här för det här, to keep open. Det är inte säkert att vi ska vräka in den där ringen, men vi ska hålla våra nålar öppna. Och sen ska vi reagera på blodtrycksfall med ett bolustänk. Då har ni häst i dagen om vätska på SÖS. För vi tänker vätska som ett läkemedel idag som är ordinerat och inte någonting som bara rasslar in. Va? Och hypotension, den klassiska kunskapen, liksom, det brukar man säga, jag tänker nog på att ett lågt blodtryck aldrig får förklaras bort med skallskada. Chock på traumarummet och prehospitalt är blödningschock till motsatsen är bevisad, så man inte börjar fastna i neurogenchock och skallskada och så. Det där gäller ända tills det faktiskt beror på skallskada när patienten i princip har klämt in. Men då har ni så många tecken till att ni har en patient som håller på att dö ändå, så då har ni ändå satt in alla åtgärder inklusive vätska. Så det här med ingen vätska till traumapatienter som gäller vid hypotensiv resuscitering och så måste ju hela tiden anpassas till situationen förstås. Och de här patienterna får inte bli hypotensiva. Och det finns hyllkilometer med litteratur bakom. Man talar upp ett tryck och perfusionstryck i hjärnan. Och så finns det typ två studier, humanstudier om det här med att hålla igen blodtryck på blödning. Någonting ni gör på era sjukhus, vi gör på det här sjukhuset och vi ska göra i ambulansen. Att hålla igen på blodtrycket, inte vräka in vätska, men hela tiden reagera på om patienten inte får tillräckliga blodtryck, vad de är nu då. Jo, vi nöjer oss med 70-90, att vi kan känna pulsen eller att vi bara kan prata med en icke-skallskadad patient. Men när de är skallskadade så sa vi för 90. Sen sa vi 100 och nu säger jag mer än 110, och när vi har fått upp inom på sjukhus ett mapp på 80 eller uppåt. Men ett mapp på 80 när du är i en sjukhusmiljö eller i den helikopter du jobbar mycket där ni sätter artärnålar och så, täcker för ett CPP, täcker för ett, då kan man få till ett CPP på 55 på ett tänkt ICP på 25, och så får ni tänka efter vad jag sa där. Men ett mapp på 80 så täcker ni i alla fall för en hygglig ICP-stegring. Och även om vi tar hand om mycket stora blödningar här, så tycker jag att man ibland överdriver den där raden, men det är min personliga åsikt. Vi måste veta, vår utbildning ger oss den allra största förutsättningen för att balansera den här svåra gången som är här. Och då blir det 100-110 mm Hg för att få till de här. Och blir det 125 är inte jag ett skit oroad. För pop the clot-teorin, det här med att kärlen spricker när vi räcker i, det är från flera hundra väldigt fina studier, till exempel på SÖS av Louis Rides och gänget. Men då vräkte man i kristalloider. Det är ju inte så vi hanterar vätska någonstans någon gång längre, att vi vräker i kristalloider. Möjligtvis alldeles i början på en septisk chock ner på akuten där det fortfarande kan vara rätt. Och så kom den där studien som jag nämnde då, att det finns kanske en linjär association mellan det preospitala systoliska blodtrycket på 40-120 och hur mortaliteten och glaskoma outcome scale sjunker. Det är bara en observation, den är retrospektiv, observationell och så vidare, men visst talar den till oss. Ja, så vätskebehandlingen, det blir ju ringelacetat, för det är den enda vätska vi har i ambulanserna. Jag har blinkat ner det här med hypertonvätska därför att det fanns stora förhoppningar om det. Och där är då, så mina pointbilder ser ut på 90-talet, de har bara i stort sett bytt färg. Men det är en gammal bild där vi trodde jättemycket på hypertonkoksalt, att det skulle förbättra endotelskadan och det skulle behandla ICP-stegring och så. Men tittar man i de här guidelines som kom här om dagen, så säger de att det finns ingenting som vetenskap bakom egentligen att spruta adexinatrum vid ICP-kris. Det görs på de flesta NIVE. De tror inte på det i Uppsala, vi tror stenhårt på det på Solna. Så vi rör oss i en värld där sanningarna är inte så etablerade. Och då går vi tillbaka till fysiologin och de vanliga vårdmålen som gäller på nästan alla dåliga patienter. Så kommer det vara bra på en kvinna som ska göra ett omedelbart snitt. Det kommer vara bra på en septisk chock och det kommer vara bra på en prehospital skallskada. Fysiologin är kung här. Det var studier som slaktade hypertonkoksalt, kan man säga. Och så påstår de det och så lägger de till fast strength of recommendations are weak, och det gäller allt hela tiden. Så att det är jobbigt att jobba i den här evidence-based världen, och därför måste vi låta fysiologin och eminence-based i någon mån kanske, men även så att säga den sunda förnuftet och som sker inom medicinen att råda. Men om de börjar klämma in då, om de börjar dilatera upp en pupill, ska vi hyperventilera då? Denna Stockholms uppfinning av Emerick Gordon från överanalysin här på 70-talet, i början på 70-talet, som sen kom i vanrykte och som nu inte ska användas för mycket, för om vi hyperventilerar för hårt då får vi som vasokonstriktion, så vi kan få i kemiska skador istället. Ja, så här är råden, att vi ska titrera en hyperventilationsterapi ner mot ETCO2-4 kommunal om patienten sjunker i GCS med visst tempo, eller om du dilaterar pupiller och börjar sträcka. Jag tycker fortfarande att det håller, men vi är medvetna om att det är en ytterst temporär grej. Man kan också, många menar att ambulanser bör föra manitol med sig. Det tror jag inte vi känner till något ambulanssystem som gör det i Sverige. Har vi adexinatrum som vi kan spruta? Nej, har vi inte. Ska vi ha den? Jag tror inte vi som jobbar med så korta tider. Har ni adexinatrum i Dala helikoptern för att tackla en sån här situation? Du skulle kunna spruta adexinatrum 40 millimol på en patient som dilaterar upp när du ska flyga i 30 minuter till, va?
Ja, men alltså, om man inte har något annat val, vad ska man göra? Och så ska man ge till den för 20 minuter så.
Ja, och vad skulle vi göra på NIVA här? Jo, vi skulle spruta adexinatrum. Därför ska du göra det. Behöver du ha guidelines bakom? Nej, för där ligger ju utvecklingen idag. Sen tycker de inte riktigt det är Uppsala. Så ST-läkarna i Uppsala hör lite ett annat budskap. Och deras neurointensivvård har mycket fina resultat. Och här finns ju inga exakta sanningar. Jag skulle också göra det. Vi har inte det av det skälet att vi nästan aldrig hinner. Sen förtjänar vi fram, men så att säga. Ja. Hur gick det här nu då? Det är ju gamla bilder här. Jo, vi lastade, flög in och fick 22 minuter på skadeplatsen. Låter ju oerhört oprofessionellt. Vi siktar på 10, men det är patientens totala tid på skadeplatsen då. Den så kallade rescue time från utlärmen till patienten var på sjukhus blev ändå ganska bra. Och du har ju redan bränt mitt skämt att den bästa preospitala vätskan är bensin då. Det kan möjligtvis vara så att du såg min föreläsning 2000. Men så är det, va? Den bästa preospitala vätskan må vara bensin, fast det är inte bara bensin naturligtvis. Det är mycket såna här dogmer, utan det är ju syntesen av allting, och då tar ni er en utbildning. Så går ni förbi en olycksplats med en svår skallskada, så har ni redan allting i bagage. Nyttan av helikopterna här, när vi nu tog en helikopter, ja, den kan ju hela tiden, framförallt av politiker som ska betala, anses vara icke-bevisad. Det här är den, i alla fall den största studien hittills, så visade både var det att man la ihop flera multicenterstudier, fick upp 400 000 patienter och visade någon form av propensity scored based outcome med en minskad risk för att dö om man fick helikopter, på minskad risk med 12-15%. Och confounding där är ju att i helikoptrar, det är toppjobbet, där sitter uppenbarligen de mest meriterade med störst slagstyrka på både sjuksköterska- och läkarsidan, och då kan man få bättre resultat av det förstås. Svårt att forska på, men det är klart att om man i Karlstad till exempel, samma system som Mikael jobbar i, nu bara har 10 minuter upp till de här skogslänen till Filipstad istället för att vänta på en helikopter från Trondheim någonstans där borta, eller sitta och åka bil mellan, det finns en ambulans där uppe. Du förstår att det är klart att det är mycket bättre att man får hjälp. Det måste vi våga stå upp för. Det är klart att det är mycket bättre att få professionell hjälp tidigare. Vi gick det för patienten? Han fick ett stort subduralhematom, närmast en hemikraniektomi, och han fick en ganska svår situation efteråt, beroende av hjälp dygnet runt, senast jag liksom följde upp honom. Om man står inför den här utmaningen nu och känner att vilka jävla utmaningar, och jag har så lite material med mig, så har ni inte det alltså. Det är damage control, det viktigaste först, luftväg, cirkulation, finns det pulsar, har jag kontakt, ni kan det där. Ta det, jag tycker själv föreläsaren låter lite förvirrad, men jag blir mer övertygad ju mer jag tittar på er. Fysiologin är kung, ni säkrar luftvägar, ni etablerar venvägar ihop med till exempel Victoria ambulansen, och ni har en vätska att välja på, då tar ni den. Ni ska inte vräka in kristalloiden, ni ska inte gå noll heller, framförallt inte på skallskada där ni vet att blodtrycket är skitviktigt. Så stoppa blödningar, det gäller alltid, volymsbehandla när trycket faller. Det är klart vi vill ha preostatalt blod, jag hoppas vi kan få till det här i Stockholm. Jag har väl inte ens riktigt tagit tag i det. Ketalar är godkänt. Är det någon gång man ska intubera eller man kan samla folk med den här kompetensen i rummet kring patienten? Normoventilera är inte 5,3 entedalt för mig, eftersom det kan vara 6,3 i blodet, utan det är klart att vi glider lite åt vänster. Men pass upp så att ni inte glider ner till 3,8. Sikta högre med blodtrycket. Mapp 80 på sjukhus. Ja, men säg åtminstone 110 då. Jag skulle säga 120 är det nya 90. 110-120 på de här patienterna. Ta ansvar för den svåra rågången mellan höga tryck och risken för ökad blödning. Men ni är ju på väg. Ni är ju på väg till en kirurg eller interventionist som ska stoppa blödningen. Det finns nya termer som vi kanske kan ta på diskussionen sen. Hjärnan ska alltid skyddas. Och e-exposure, exponera patienten för rätt traumatik på rätt sjukhus så småningom då. Men ni är alltid beredda på att göra sjukhuset ta hand om det. Bonusmaterialet hinner vi inte nu, utan det var impact brain apnea som är ett begrepp som jag låter bara hänga där. Impact brain apnea, vad är det? Tack för förtroendet. Hade vi någon tid över den här Staffan eller brände den? Nej.
Har du aldrig?
Nej. Jo,
det tar några minuter för mig att ladda.
Impact brain apnea, är det någon som vet vad det är? Det visste inte neurointensivchefen i Uppsala heller. Jag hittade på Twitter, alltså ska jag förhålla mig väldigt, väldigt skeptisk till det. Men det slår mig att jag sett det många gånger. Det slår mig att Dag Ryd skrev en avhandling om när man sköt grisar med skyddsväst. Och han tittade på hur tjocka skyddsvästarna var, hur mycket lungkondition det är. Men av bara farten här kan de bli medvetslösa också. Och så kopplade han EEG på dem. Och så såg han att Dag Ryd inte ens fattat än att han hittade det här först i världen. Han sa att de fick någon slags wipe-out på EEG också. Det träffar en sån enorm energi i kroppen. Så att man nollar hjärnan. Och där ligger man på slagfältet i det här fallet och andas inte. Och i den fältmässiga triagering ni ska prata om i eftermiddag kan man då bli bortsorterad då. Vi kan inte hålla på med asystoli och noll EEG i en militär sammanhang. Det är en reversibel situation och nu har det börjat forskas lite på det. Om man får en väldig impact så skulle man kunna få en total flatline EEG så länge så att andningsstoppet leder till hjärnskada och eller hjärtstopp. Men om man bara får någon som lyfter fram här hakan och ventilerar den lite där, så kommer den patienten i väldigt hög grad ut utan svåra skallskador, om det inte var svåra skallskador också. Det finns alltså en massa överraskande överlevare där. Och vi har stått så många gånger i programrummet och läst preospital HLR pågår. Vi vet att mortaliteten då rasar från 10-15 på stora trauma i allmänhet upp till 80-90-100. Och så kommer de in och så är de nästan vakna. Och då tror jag att den första observationen på olycksplatsen är en del av det här impact brain apnea. Och därför, och det blir sista kommentaren, så har i London har man lagt till i det här SMS-livräddarsystemet. Så skickar man inte bara på hjärtstopp längre, utan även på trafikolyckor i någon mån. Jag kan inte detaljerna. För att folk med allmän sjukvårdskompetens ska lyfta fram hakan på traumapatienter så att de inte i onödan går in i en svår situation. Därför att de är bara så att säga har träffat så mycket energi. Ni får läsa på mer om det utanför Twitter helst. New England Journal of Medicine har några grejer om det här. Sorry.